Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av Brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt däromkring, i stort och smått. Vi är Fredrik Talberg och Joakim Hjulström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna! Hej och välkomna till Brädspelare emellan. Idag är ingen vanlig dag. För idag så har jag och Jocke besök från fjärran land. Från en annan del av cyberrymden. Idag så gästas jag av två eminenta, bakåtsträvande, förstaklassiga, iskalla och helt lysande. Varsågoda.
Ja, hej, förlåt. Det var jag satt här och var häpen och alldeles till, så tänkte jag att jag skulle en liten konstpaus och applåderna skulle få dö ut för jag det vill säga. Men hej, jag heter Björn och jag kallas för Bitter.
Och jag satt också och var häpen över dessa lovord, för det jag tänkte att de skulle prata om någon annan. Så tänkte nu ska de börja prata om oss. Jag förstod ingenting. Och sen så var det vi. Hurra, jag heter tysk, eller jag heter inte tysk, jag heter Alexander men kallas för tysk. Ja, tack.
Och förutom Bitter och tysk då, så har vi som vanligt med oss Fredrik Talberg och Joakim Hjulström. Och vi tänkte fortsätta nu där vi slutade oss Bitter och tysk.
Fast jag undrar fortfarande, jag måste ju gissa mig ännu mer, att då är väl jag någon jättekonstig kund, för inte fajen köper jag spel för att jag köper ju spelen för att jag blir nyfiken på mekaniken, eller för att det känns intressant att liksom, ja, men sköta jordbruk, agricola. Det är ju inte så mycket berättelse annat än att det är ganska kul att sköta jordbruk. Det är klart att sköta jordbruk är en sorts berättelse, men det är en ganska enformig berättelse. Det är inte så mycket mord som sker i bondgården i agricola i alla fall. Kanske någon expansion som kommer. Oves killer corn.
Nej, men så är det, men vi måste ju som fyra kub puritaner så måste vi försöka kliva utanför, för att annars så sitter vi bara och tycker samma sak.
Det är nej, men jag hör ju vad Fredrik säger, och där, jag förstår vad han menar, men jag undrar hur mycket, alltså det finns en tematik och det finns en skönhet, det finns en konstnärlighet i spelen, men frågan är om det är berättelsen eller om det är miljön. För miljö och berättelse är olika saker.
Ja, men exakt. Och just det där Agricola-exempel, så tänker jag liksom att stora delar av brädspelshobbyn helt plötsligt tycker och är jätteintresserade av lantbruk och går runt och dagdrömmer då om ett liv på landet fullt av koskit och det är flugor och tidiga morgnar liksom. Det är vad folk går igång på. Mm. Så att det är väl nära en verklighet, men det är på något sätt en dagdröm samtidigt.
Men det kan man också säga, konstnärligheten, att det går två håll. Det går ena tiden, som du säger, så går vi till Fields of Arles och Lowlands och Agricola, alla de där, å ena sidan. Och å andra sidan har du de här fantastiska yttre gymden och pang, pang, liksom. men det här, det är ju inte så många, även det finns ett som håller på med det som Björn håller på med. Det är väl Ad Acta som är det enda spelet där man är, håller på och sorterar mappar med dokument.
men vet du vad, jag vill faktiskt göra gällande så här att temat i Agricola och alla dess avfällningar, ja, är inte att... Det är inte, du spelar inte som bonde, utan det du tilltalar, alltså det tema som säljs in till din själ, är att du jobbar som revisor eller controller av något slag. För du är ju ekonomiansvarig på den här gården. Du blir ju inte lerig om händerna, utan du arbetsleder och sköter budgeten.
Ja. Så
vilket ju förklarar att jag liksom
gillar det.
Få resning i min pyjamasbyxa när det vankas kuber.
Ja, men precis. Och det finns ju ett stort ansvar där för familjeaven och svält också. Alltså det...
Ja. Alltså, jag vet inte när som helst, och sen ska jag också påminna om att det är en tvådelare här, så när som helst kan vad som helst hända. Men jag vet inte. Men vad gör man mer då? Alltså, blir folk besvikna eller tycker om det är bra? Alltså att, vi gillar ju spelen fortfarande, men jag tror fortfarande att det finns... De som är nya i hobbyn, kommer till hobbyn, blir de alltid nöjda eller är det, skickar hobbyn fel signaler? Skickar kartongerna fel signaler?
Men kanske ja och nej. Men på något sätt är ju kartongens uppgift att... Det är ju ett försäljningsknep då för att människor ska våga sig an och lyfta på locket och upptäcka den liksom goda gula geggan i mitten av vinbrödet och upptäcka att det fanns någonting mer här än bara det här alstret då, tänker jag.
Ja.
Så att det är ju en inkörsport, helt klart.
Ja, till tyngre droger.
Mm.
Men jag har gått i den fällan liksom, att kartongen har sålt in mig. Ett exempel som jag nämnde till Fredrik för någon dag sedan var Tapestry till exempel. Som såldes in som ett Civilization-spel. Och jag är övertygad om att det finns ett jättebra spel där under någonstans. Men jag såldes in till ett tematiskt Civilization-spel. Och besvikelsen att det inte var det fick mig bara, nej, jag vill inte spela det här med.
Ja, men det är det tror jag också. Det där är livsfarligt. Och också, eller när man förväntar sig... Men det är som vi pratade om något avsnitt tidigare där, att man förväntar sig att artisterna ska göra samma skiva och så gör de en helt annan skiva, vilket jag tycker är positivt. Men om man förväntar sig en precis likadan AC/DC-skiva och så får man någonting plötsligt, så är det akustiskt med harpa, då blir det ju jättekonstigt.
Men samtidigt så tänker jag så här, alltså, för att det är ju inte tillåtet. Vi kan, i Sverige så kan vi inte sälja lättmjölk och så skriver vi på kartongen att det är grädde. Det får vi inte göra. Och på samma sätt så borde det inte vara tillåtet att ett dåligt spel har en snygg framsida då. jag är ju gammal hårdrockare. Jag kommer ju själv, jag är uppvuxen med Iron Maiden omslag. De var ju supercoola och jag köpte en Iron Maiden platta, den var jättebra. Och sen så kommer det en grupp som heter Bolt Thrower som då har skivomslag från så här Games Workshop med Space Marines, och då tänker jag så här, wow, ja. Här är det liksom Space Hulk och hårdrock och så är det skitdåligt.
Ja.
Och då, så jag är lite upprörd. Det var mest det jag ville säga.
Jag blir nyfiken på vad straffsatsen skulle vara för det.
Ja, det skulle visa min inhumana sida om jag berättade det, men den skulle vara stark.
och sen ska vi också, om nu verkligen snöjde in lite på omslag, så jag också inser att folk kan samtidigt bli upprörda över omslag på sätt som jag blir helt fascinerad över. Så här. Nej, men till exempel att Great Western Trail har det varit... Bråk har jag upptäckt i vissa av de här i olika Facebook, att det är sånt fult omslag. Och jag säger, ja, och nej, det är inte vackert som vi har varit med om, och jag, personen som tittar fram, känns extremt datoranimerad så här, fast du vet, 95. Eller det var liksom inte gjort, det var gjort för 10-20 år sedan, datoranimeringen i ansiktet. Ja, det är inte så snyggt, men att bli så upprörd så att man inte spelar ett ganska bra spel av den anledningen blir lite som så här. Ja, fast då är det lite fel fokus, kan jag ju då tycka. Att, förstår du vad jag menar? För det är Great Western Trail, ett fantastiskt spel.
Oh ja.
Och att det råkar vara en ful gubbe på omslaget, liksom, ja, då får man väl... Då blir ju som du sa, Fredrik, att om vi bara låter omslaget styra så kommer det ju jättesnett.
Ja, visst. Det blir fel åt alla håll. Men Jocke, tycker du får vidareutveckla det här omslaget? Du sitter ju på en del våta drömmar kring det här.
Jag älskar ju Great Western Trail-omslaget. Liksom. Ja. Just att det är så fult och att de här figurerna stirrar på en. Det är lite sån här Uncanny Valley-känsla, men jag älskar det. Jag blir glad varje gång jag ser omslaget.
Ja, men det påminner om de har liksom ryckt ut tre karaktärer från den gamla Team American-filmen liksom, och satt på cowboyhattar. Otroligt obehagliga, men...
Ja.
men så där vet ju jag att jag och Alexander är likadana, men om det är som så att om ett spel som är riktigt bra dessutom är riktigt fult, så är det nästan lite bättre. Bara för att man vet att det stör någon.
Ja, precis. Att det känns lite jobbigt. Att våra elitistiska våta drömmar får sig en extra kick.
Ja, men det är ju så konstigt. Hur kan man säga att någonting är fult? Det är en så subjektiv åsikt. Jag menar, jag antar att jag dras till i alla fall vad gemene man kanske anser vara ett trist och ett grått omslag som pryds av, vad vet jag, fula livlösa herrar i mustasch i medeltida säckväv. Liksom. liksom. Ja. Men det tycker jag är trevligt liksom. Jag får en myskänsla. Och då liksom, därför förstår jag inte hur man kan betygsätta en illustration som att det liksom överensstämmer med någon form av världsbild. Däremot kan vi vara överens om fakta, otydliga regelböcker eller så. Men samtidigt den som skrev regelboken kanske inte håller med där. Men ja.
Ja, men jag håller helt med. Det är klart att det kan bli fult. Det är ju extremt subjektivt. Men vad jag blir mest upprörd över är så här, att man inte, om man har varit så kort tid i hobbyn så att man inte förstår att omslaget inte säger någonting om spelet, i alla fall väldigt lite, då måste man tänka till ett var till. Du missar massa guldkorn bara för att omslaget är fult. Det blir liksom, det är bara synd om det man missar grejer. Det är tråkigt att missa grejer. Och jag samtidigt ska jag ju bara för det erkänna, och det tror jag Björn också är skyldig till, jag missar massa bra grejer bara för det är för mycket plast.
Ja.
Åt andra hållet, jag blir ju likadan. Nej, nu var det 14 kilo plast, det kan inte vara bra, och så spelar jag inte spelet. Och det är jag övertygad om att jag missar guldkorn där.
Men kan det vara ett så här vargen kommer fenomen där, att du har haft jäkligt risiga upplevelser med tidigare plastkomponentspel, att du väljer att döma ut dem från början?
Det köper jag 100%, men då undrar jag vad folk haft risiga erfarenheter med fula omslag som är vargen kommer åt det hållet. Nej, alla omslag som är fula och så var skitskiv och jobbigt, jag vågar inte längre.
Men kopplar man inte, är det inte att man kopplar det fula omslaget till spel som är lite mer lagda åt liksom det byråkratiska hållet? Man kanske, man är ute efter pang-pang, så kanske man inte vill sitta och göra investeringskalkyler. Liksom.
Nej, kan det vara.
Men jag tänkte skjuta frågan lite åt sidan. För det jag har funderat länge på lite grann, och det här... det är ju...
Jag tycker Björn, det har jag funderat på länge lite grann.
Ja, så.
Ja.
Nej, men det är ju det här med att om ens musiksmak på något sätt inverkar på ens spelsmak. Eller om det faktum att man är musiker påverkar ens spelsmak. Och om i så fall om... så här, viss typ av musiker, ja. Shoot.
Ja, men alltså, jag tänker så här, jag så här, när fantasin flödar och så jag tänker Reine Knizia, han är liksom motsvarigheten till norsk black metal. Han sitter där i en norsk fjällstuga med fluga, han är corpse painted och egentligen skiter i om någon spelar hans spel, för så bra är de. Medan kanske Friedman Friis är någon form av motsvarighet till Gigi Allin eller så, som han liksom syns och hörs på flera kilometers avstånd. Så att, jag tycker att det går att knyta an musiker och genrer till brädspelsdesigner, men kanske också olika brädspels kategorier också.
Fast där måste jag ju köra en känga till Friedman, för att inte tvärtom till Reiner, för att det här med Reiner inte bryr sig om folk spelar om. Om det är någon som prostituerat sig mycket så är det Reiner. Det är ju tyvärr.
Ja, men Reiner bryr sig om att folk köper mycket dem.
Ja, men han säljer ju så mycket mög. Han designar så mycket mög nu för tiden, så att han får ju skärpa till sig och klippa sig, för Reiner var ju kungen. Men alltså, så mycket sån här. Han ger sitt namn åt Reine Knizias lilla tärningsspel med två fulla grisar liksom, som
är... Jag köper egentligen Fredriks liknelse här, för att liksom, lik någon brädspelens greve Grishnak så satt han där i sin ensamhet. Men sen, precis som norska blackmetallare har blivit medelålders och köpt Volvo, så har Reiner också räkningar som ska betalas. Så corpse painten har börjat spricka lite på hans rynkiga ansikte, men han är fortfarande kungen.
Ja. Jo, jag vet.
Ja, men precis. Och de här gamla tapesen då, som bara ligger och dammar i någon hörna hemma, har ju liksom övergått till något mer fancy pants idag.
Och sen så, för jag tänkte så här, jag och Alexander, vi har ju rätt olika musiksmak.
Ja.
Men vi är båda lite grann, vi uppskattar musik som är ganska tekniskt krävande båda två. Alltså du är ju jazzkille och liksom mycket klassiska grejer och sånt där, och jag gillar ju höghastighets progressiv hårdrock och sånt där. Mm. Så då funderar jag på om det finns någonting sånt, att det där tekniska liksom lite kluriga, svåra, att det går igen i liksom att beräkningshysterin, att vi ska sitta och kunna
Och då kom vi in på Jocke som utvecklare som också gillar det här hårda beräknandet.
Mm, ja. Precis, då, som är fullständigt omusikalisk.
Det är det ju inte. Då hade du kunde ju direkt sätta vad det var för stil på den här musiken som de hade skrivit. Det var ju extremt musikaliskt insiktsfullt.
Ja, jag är uppväxt framför en TV.
Ja, precis. Nej, men det kan jag tänka mig. Faktiskt att man gillar att man gillar när det fräser i huvudet på olika sätt. Antingen musikaliskt eller speltematiskt. Alltså, eller spelmekaniskt.
Ja, sure. Eller? Jo,
det, man kan ju översätta det till dig, Jocke, där. Alltså, om du upplever att om du sitter och kodar, alltså översätts det till din brädspelsmak på något sätt?
Det kan du nog göra. Liksom. Det kan nog känna igen ganska många av stegen, liksom, de här logiska stegen. Liksom, om det här så kommer jag få det här. Liksom, och så, ja. Det går väl att
men gillar du det då?
Jag försöker inte tänka på det så liksom, men det är väl en del man har i sig bara, liksom, så jag behöver inte reflektera över det, lyckligtvis. Men nu när ni säger det, varför spelar jag brädspel egentligen?
Ja. för jag gillar just det, vet det här som kan vara både, men det gäller ju faktiskt, kommer tillbaka till det här med konstnärligheten som vi har snackat om också, det där, eller det här med att det är konst då, eller att det är en kulturyttring, att när det plötsligt upplevelsen man får, oavsett om det är musik eller om man läser en bok eller om man spelar ett spel, när saker och ting liksom faller på plats. Det är den här flow-känslan. Ja, just det. Och, och så fräser det lite mysigt i huvudet. Man känner att man tänker så att man svartnar. Antingen upplever man någonting som man tänker som man svartnar, eller så är man engagerad i det. Och så faller saker och ting på plats och så är man bara i det där. Det är ju det som är så fruktansvärt häftigt, oavsett om det är musik eller om det är en bok eller om det är brädspel.
Jag gillar ju mycket spel också som går ut på att sätta dit motståndaren. Det är lite min favoritgenre. Ja. Liksom, vi spelade ett spel, Barrage, häromdagen till exempel, som det var väldigt elakt och vad jag gillar.
Just det är det där med vattendammarna.
Ja, precis.
Ja.
Har ni testat det eller?
Nej, jag är lite sugen på det. Det verkar jätteelakt, men intressant.
Oh ja, väldigt elakt. Ja. Vi blir lite ovänna här hemma, men det är en del av
skärmen. Du fick svar på soffan?
Kan man skippa och komma inte svara på den frågan?
Ja, då förstod alla vad det handlade om. Alltså,
ja, nej, men jag gillar utsvävningen här på musik och så, men om jag backar bandet lite till den här storytelling-biten, ja, igen, så tänker jag att människan liksom är i behov av historier och storytelling, även den minsta än. Alltså, vi behöver det i våra liv på något sätt, oavsett om det är på riktigt, alltså ren fakta eller, ja, ren fiktion. Alltså, kan man göra en bra story av egentligen vad som helst så kommer det att sälja. Eller om vi ger i alla fall förutsättningar och liksom kunna skapa sin egen berättelse. Och så tänker jag. Så att det är bara att kolla på nyheter eller vad som helst. Liksom. Det, paketerar man det rätt så kommer det nå fram till människor. Men det kanske inte av den anledningen du sen återkommer till, i det här fallet, brädspelsupplevelsen, för att du upptäckte något annat i slutändan.
Mm. Vilken visdom, herregud. Det var ju klokt.
Ja, fast jag vet, bara för det, jag vet om jag håller med. Jag tror inte om jag tycker klart för att storytelling behov, men just när det gäller spelen kan jag också tänka mig att vi har ett lekbehov. Att vi har ett behov av att leka. Mm. Och ja, mycket av det man leker när man är barn, liksom, men nu har man dyrberättelser, liksom, att man är hjälte och du är skurken och det är indianer och cowboysar eller vad det var man lekte. Inte för att jag lekte det så mycket, för det var väl ute då, men alltså, vad man nu lekte, rymdgubbar eller vad man höll på med, eller Star Wars eller Star Trek eller vad du vill. Men människan har också ett behov av att leka, liksom, som tävla mot varandra, och då behöver inte själva berättelsen som är viktig, men just interaktionen och leken är viktig. Och ibland så kan jag ju tycka att det är skönt just med spel att det inte bara har en berättelse, utan det just är, nej, men något som du egentligen, du säger Björn, men den här GIF-serierna, när det är rent abstrakt, att det bara är två personer som man kan skratta åt det och man kan busa med varandra, men det är två personer som har samma mål och ska försöka räkna ut hur man ska slå den andra på bästa sätt. Och det är en lek som liksom är kontrollerad och begränsad, och man kan vara irriterad och kanske till och med få sova på soffan, men det är ändå, det fyller det här spänningsmomentet som jag tror människan har. Att människan har ett behov av spänning. Det är därför folk åker bergdalbanor. Det är därför folk liksom bungee-jumpar och vad du vill. Men vi har ett behov av att utmana oss själva. Och tävla tror jag att vi har ett behov av. Och utmana liksom hur bra vi kan vara på och komma, liksom, komma på bra lösningar och vara smarta etc. Men det behovet på ett sätt känner jag ibland är frikopplat från från berättandet. För sen finns det absolut berättande spel, men ibland kan jag känna att det är skönt med spelet, det bara är en lekupplevelse.
Ja, men definitivt. Jag håller helt med. Och jag tror att man liksom landar in i berättelsen först. Ja. Men att du sen slutar i den här frustrationen och den här liksom utmaningen du ställs inför. Och att det är det du sen triggas på egentligen. Poängsamlandet och vinnandet. Ja. Liksom. Vinnarskallen kommer in och äter upp det här sköna, trevliga som lådan först lovade på något sätt.
Jag tror att Alexander är den första människan i världshistorien som har beskrivit GIF-serien som ett mysigt partyspel för två.
Ja. Ja, men det är ju det, om man tycker sånt är kul, när man tycker det är mysigt när det fräser. Och sen så ska jag ju, som jag glatt erkänner, jag har ju väldigt lite vinnarskalle, men jag har en fruktansvärt stark nyfikenhetsskalle som är så här: vad händer om jag drar den här spaken? Vad händer om jag gör så här? Vad händer om jag prövar att göra så här i spelet? Oftast förlorar jag ju på det, men jag lär mig någonting nytt av hur motorn funkar. Liksom. Och det tycker jag är liksom extremt. Det går jag verkligen igång på. Hur funkar spelmotorer? Vad är det som händer? När man hittar på en helt system, liksom, vad händer om jag trycker på den här knappen? Oj då, det gick inget bra. Det var intressant. Nej, men så där, det vet ju du, Björn, jag drar ju den mest obskyra spakar jag hittar och sen så förlorar.
Ja, och det tänker jag, det är ju då kopplat till att du lyssnar på svår jazz som kräver miniräknare för att förstå.
Ja, för det är intressant. Jo, kanske. Ja. Ja. Mm. I vårt program som vi lämnade för ett tag sedan så brukade vi ju alltid prata om vi har spelat någonting. Och då tänker jag att apropå det med berättelser och allting så kan vi säga Mercator, Björn.
Ja.
För att det var jag tycker det har ju också en intressant. Det är ju fruktansvärt abstrakt.
Rakt igenom.
Fast det försöker skildra handel under 30-åriga kriget.
Mm.
På något sätt.
Det var...
På vilket sätt var det abstrakt då?
Men därför hade vi ju ingenting med 30-åriga kriget eller handel i Europa att göra.
Nej, det var nog det mest påklistrade tema som jag någonsin har varit med om faktiskt. Det gav inte tematisk känsla för vare sig handel, framför absolut inte för krig och ingen historia, men mysigt kubknuffande liksom.
Det var alltså Ove Rosenbergs det var intressant att spela där, för att Ove, det här gör han alltså när han har gjort Agricola. Jag tror att han bör ha gjort även Gates of Loyang, men även Le Havre. Han har gjort den här trilogin och han kör sina jordbruksspel och med allt det där som kommer tillbaka, och sen gör han den här som en liten utstickare som heter Mercator 2010. Och jag har alltid velat spela det, för det är så blandade åsikter om det på Geeken, nämligen, för att vissa då som tycker att Ove ska hålla på med sina Agricola liknande spel tycker att han sviker världen och gjorde det här spelet, medan andra tycker att det är ju roligt att han gör något annat, och där säljer jag mig till gruppen, det är roligt att han gör något annat, för det här är snyggt. Man har olika uppdrag från olika länderna. Olika länder, olika saker. Så åker man runt och samlar upp på sig de här sakerna och säljer dem till de olika länderna och försöker få så mycket poäng som möjligt med hjälp av att flytta kuber fram och tillbaka.
Men påminner mekanikerna om hans vanliga sätt att designa spel?
Jag tycker
spel.
Inte det.
Jag hade det aldrig gissat att det var Ove Rosenberg som hade designat dem. Jag bara hade suttit ner och spelat det blint.
Och det var ju roligt. Det tycker jag är strångt. Det är det som är så kul. Det är faktiskt att på det som en parentes varför jag gillar Friedemann Friese. Du förstår att det är Friedemann Friese för att han är tokig, men mekaniskt så är han ju över fan hela brädet.
Mm. Men då har man det där. Tyckte vi att det var extra bra för att det var Ove som gjorde någonting annorlunda? Det vill säga att skulle vi gilla AC/DC extra mycket om de släppte en platta med elektronisk dansmusik?
Ja, jag tänker så. Jag tror ju att det har ett stort problem med Mercator, så det var de här kontrakten som vi pratade om. Right?
Yep.
Det finns dolda kontrakt som dyker upp hela tiden. Det finns jättemånga olika kontrakt man kan göra och man får bara se fyra i taget. Och det stör Björns ordningssinne. Det stör mitt ordningssinne lite också. Men samtidigt var det mysigt att vara snabbspelat Och jag skulle nog ha gillat det även om det inte var Ove. Det blir lite roligare för att det var Ove. Det ska jag inte sticka under stol med. Det blir roligare därför någon som jag förväntar mig det ska göra någonting, göra något helt annat. Det blir ju så.
Har ni lekt någonting? Ni bor ju inte nästgårds med varandra tänkte jag säga. Så ni kanske inte spelar tillsammans. Någon...
Han har spelat barrage och blev få sova på soffan. Jocke har spelat barrage och sovit på soffan. Det vet vi.
Ja, jo, det stämmer. Ja. Eller, ja. Men...
Ja, kanske inte.
Alltså,
ja.
Jag har suttit lite tyst här nu, men jag känner att jag måste liksom gå ut med en grej. Jag har inte spelat ett enda Ove-spel.
Har du inte?
Nej.
Av medvetet?
Åh, där tog samtalet slut.
lite relaterat till vårt ämne idag, så på grund av temat liksom, att mjölka kossor har inte lockat mig speciellt mycket.
Nej, nej. Agricola måste man, jag tycker Agricola är fantastiskt.
Alltså, jag tycker det här skulle kunna vara ett eget avsnitt i sig när Jocke ligger på soffan och berättar att han inte har spelat Ove-spel.
Men jag sitter och kollar på den här kartan nu och det ser ju mysigt ut liksom. Det är små lådor med träkuber i och mycket mycket brunt. Ja. Det ser ju mysigt ut.
Ja, men du kan spela Mercato, det kan vi fixa. Det kan vi styra. Jag kan skicka ner. Vi skickar ner en kartong med lite Ove till. Krislåda till Jocke. Och lite öl kan man lägga i också.
Oh, ja. Jag tänker.
Ja, vad har Fredrik spelat då, eller inte?
Vad har jag spelat för någonting? Jag har spelat ett litet fladdrigt kortspel som heter Codex Naturalis, som är någon form av set collection-spel. Man samlar ihop en kort och ska man liksom lägga ut dem på bordet och man får då gänga ihop de här olika korten längs med hörnen. Och på de här hörnen då så uttrycker sig en resurs man behöver. Så att resurserna ligger på bordet från början då med något startkort där. Och sen så kan du bygga på, men ju mer kort du bygger desto mer resurser täcker du också över. Så att det är en avvägning där hela tiden. Ska jag offra den här resursen för att lägga ut det här kortet? Oj, då kan jag inte få göra den här grejen. Och det är lite slutmål och sånt där. Super... minimalistiskt spel i en extremt liten låda. Det var nästan storlek av en större tändsticksask, kvadratisk och så. Men väldigt trevligt. Fransk design, aldrig hört talas om människan tidigare, verkar inte ha gjort spel innan. Men jag vet inte, det var liksom 20 minuter och det var lite mysigt. Det var lite patienskänsla kanske.
Du vann precis Alexanders hjärta när du beskrev det här spelet.
Ja, det har varit väldigt lycklig. Hur hittade du det?
Jag tror att jag såg det på Board Game Geek eller på YouTube kanske. Mm. Det flög över mig och jag gillar generellt sett inte pusslandet. Alltså att få ihop mönster och så. Det finns en sån aspekt i det här spelet också, men det var någonting annat där som triggades och kändes väldigt trevligt. Så att, vi köpte det och provade det. Och min sambo gick i taket för hon tyckte om det jättemycket. Då.
Det, roligt.
Det var ett jättetrevligt spel, absolut.
Ja, då får man kolla in. Spännande. Mm. Har Björn spelat något förutom Mercato?
Nej, herregud. Nej. Faktiskt, jag gillar ju inte dataspel. Men jag spelar faktiskt Go på datorn för att jag får ju ingenting annat spelat. Så att det,
Nej.
Men så det är väl det. Nej, men så jag vet inte. Alltså, ja, det var väl det. Så här är ju saken. När man har med Bitter och Tysk i en podd, då börjar man på ett ställe och sen i bästa fall så kommer man någonstans. Eventuellt så slutar man i en liten avkrok ute i småländska skogen.
3, 2, 1.